Välkommen till denna inspelningen från Bålsta Pingstkyrka. Vill du veta mer om vår församling? Titta gärna på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se. Vi hoppas du kommer få glädje av den här inspelningen och önskar dig Guds rika välsignelse.
Guds riket. Det är vad det ska handla om. Jag tyckte den bilden var så bra. För det är faktiskt så. Vi bor i ett rike nu. Sverige. Sverige har sina gränser. Bulgarien har sina gränser. Norge har sina och så här. Men sen händer någonting när vi tar emot Jesus. Vad händer? Guds riket hamnar här. Och det gör att oavsett vilket land vi kommer ifrån så tillhör vi samma rike. Kan byta bild. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra. Judarna, de förstod inte hur Messias skulle komma. De förstod inte hur Jesus skulle komma. De förväntade sig ett rike som var som de länder som vi kan se i världen. Men Jesus, han kom och så försökte han öppna ögonen på dem. Och han berättade det att hans rike det är inte alls av denna världen. Utan att hans rike, det måste födas inne i oss människor. Han försökte få dem att förstå att det är ett andligt rike. Att den enkla tanken med detta rike är att Jesus flyttar in i vårt hjärta. Och sen blir han kung. Så blir han herre. Så är han den som råder i hjärtat på sitt folk. De som säger Jesus kom in. Jesus kom till mig, jag öppnar dörren så att du får komma in. Jag tror att det här riket, det behöver vi söka. Söka medvetet, söka med tanke och sinne att försöka lära känna Jesus. Det är ju så att han vill ju lära känna oss, så att oddsen är ju ganska bra från början, eller hur? Att få lära känna Jesus därför att han väntar på oss. Men det står också att den som vill nalkas Gud måste tro att Gud vill nalkas den som söker honom. Så på något sätt är det en tvåvägskommunikation ändå. Jag tror också att vi är skyldiga att inte bara söka Guds rike men också hans rättfärdighet. Jag tycker om det ordet förändrar från början. När jag blev frälst och började gå i kyrkan, så var det någon så här brinnande predikant som sa det här ordet rättfärdighet. Att vara rättfärdig och vara het. Vi är rätt med Gud, vi är färdiga därför att allting är gjort. Och så är vi heta, vi är brinnande. Det står ju också i Bibeln, eller hur? Antingen varma eller kalla. Kalla vill vi ju inte vara, för vi känner Jesus. Men det finns inget som heter ljummen i Bibeln. Utan vi ska vara heta, vi ska vara brinnande. Hur kan vi vara brinnande då? Jo, därför att den heliga ande bor i oss. Den heliga andes eld finns i oss och över oss och utanför oss och runt om oss. På pingstdagen så såg de hur eldsflammor började brinna över huvuden på dem som var samlade i övre salen. Men det ursprungliga ordet på rättfärdighet innebär att vara i linje med Gud. Att vara rätt med Gud. Att vi tror, men kanske inte bara tror utan också accepterar att vi genom nåden har fått alla synder och misstag borttagna. Jag tycker det är underbart. Jag har inte mördat någon. Inte vad jag vet i varje fall. Jag tror inte det. Nej, det har jag inte. Men jag har ändå gjort massa saker som är fel. Och jag gör saker. Vad är det? Mina tankar. Mina attityder. Men att veta att nåden då finns över varje dag. Därför att korset är där. Därför att blodet är där. Därför att Jesus, han täcker våra skulder, våra synder. Jag tror också, precis som du sa, att den här befallningen att söka Guds rike måste bli vår första prioritet. Det är faktiskt så att ingenting annat har någon praktisk betydelse. Att söka Guds rike först. Det första vi gör. Jag tänkte nu snor du min predikan här. Det första vi gör på morgonen när vi vaknar är inte att tänka, oh, hur ska det gå med företaget, hur ska det gå med familjen, hur ska det gå med jobbet, hur ska det gå med församlingen, hur ska det gå med maten, hur ska det gå med hemmet, hur ska det? Utan att det första vi tänker när vi vaknar på morgonen, det är Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Det är inte så svårt att tänka. Det kan man tänka. Och sen när man har tänkt det så kan man säga god morgon helige ande, för då börjar hjärnan komma igång. Att tänka Jesus. Att söka Guds rike. Att inte låta någonting annat komma in och oroa. Hur lätt är det, tänker du kanske där du sitter. Hur lätt är det? Jag frågar bara mig, för jag var jättesur när jag vaknade i morse. Per Hanesen, han tycker om att få ljus in, så han drar gärna bort gardinen på morgonen. Och jag blir bara så, nej, ta bort detta ljus så här tidigt på morgonen. Du måste väl inte slita bort gardinen. Och så studsade jag upp på sängen och så var jag jättearg. Och så gick jag in på ett ställe, när jag kom ut därifrån, där hade jag lugnat mig. Jag var kvart över åtta till och med. Man kan ju inte direkt påstå att jag var fylld av Jesu frid, eller hur? Det var inte det som var det första jag tänkte på. Men nåden var där. Per förlät mig och Gud förlät mig. Och liksom, jag fick börja tänka på Jesus istället. Och när man börjar tänka på honom, och det börjar man le istället. Att det första vi gör, det är att tänka på honom som har friköpt oss. Psalmisten säger, min själ vet det så väl. Om det nu är så att vår själ vet det så väl, hur kommer det sig att vi så lätt glömmer bort det? Jag vet inte vad det är liksom fel i kopplingen där, men på något sätt så behöver den heliga ande koppla ihop hela oss. Jag tror också det är livsviktigt för Guds rike att söka det på allvar. Det är för Guds rike, det är ingen hobby. Det är inget tidsfördriv. Det är liksom inte ett pass på Sats eller en tur till schackklubben. Eller någonting som du sa vi gör på söndagen. Och så går vi hem och sen, eller bönemötet. Utan att söka Guds rike, att lyssna in Guds röst. Det borde vara någonting som hela tiden följer oss. Som hans barn. Stanna på den smala vägen. Och faktiskt är att många av de löften som finns i Bibeln, de är villkorade. Det finns alltså en gör så händer så. Vi kan titta på ett av bibelorden jag har skrivit här. Han sa, om du hör Herren din Guds röst och lyssnar noga till hans bud och håller hans stadgar, så ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna. Till jag är Herren din läkare. Och då kanske du tänker, ja, men jag är ingen egyptier, jag är född i Sverige. Egyptien här handlar inte om landet, utan det handlar om det gamla livet. Det handlar om livet när vi levde i synd, när vi tog emot Jesus och blev frälsta. Om du hör Herren, din Guds röst, och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så ska jag inte lägga på dig. Och då kan man ju känna så här, det går inte. Åh, vad värdelös jag är, vad dålig jag är. Åh, jag blir inte helad. Det går inte. Vi var på gudstjänst i basunen i Bro i torsdag. Stefan Edefors var där. Och så står vi i kö och väntar. Och så stod det några killar som inte hade varit där. Så jag tänkte, de får gå före dem. De aldrig har varit på basunen innan. Jag menar, jag har ju varit på möte innan. Så det är bättre om de kommer fram. Så knuffar på här på mig och säger, men Eva, vad är det med dig? Vill du inte ha ditt helande? Jo, det är väl klart jag vill ha mitt helande. Det är väl klart jag vill ta emot det som Gud har. Men då är det så lätt att drabbas av fördömelse. För jag är faktiskt fortfarande ont. Och det var ett helande möte med Stefan Edefors. Han får se cancertumörer och trilla av och så här när han är ute och predikar. Varför har jag fortfarande ont i axeln? Men då läser vi nästa bibelvers. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår så är vi helade. Halleluja! Det är redan klart. Det är redan färdigt. Jag är helad. Må så vara att jag har symptomen kvar. Men jag är helad och symptomen kommer att gå sin väg. Eller hur, Maja-Lena? Amen. Därför är det klart, han gjorde det för 2000 år sedan. Vi behöver bara säga ja, Jesus. Jag vill. Och så kommer det. Halleluja, helt fantastiskt. Jag tror också att vi behöver ha uthållighet. Gode Gud, ge mig tålamod, men gör det nu. Det är liksom så jag lever. Ge mig tålamod, men gör det nu, för jag måste ha det nu, det måste hända nu. Och händer ingenting, då är det lätt att jag skiftar över till något annat projekt. Ja, inte något annat än Jesus givetvis. Jag älskar ju honom, men ändå i det stora hela så vill jag att det ska gå snabbt och det ska hända. Men att vara uthållig, att knacka på. Knacka på tills dörren öppnas. En livslång process för många. Därför att vi med vårt kött och vår människa och vår själ, vi har levt i uppror mot Gud. Det är bara så. Och vårt kött, även om vi har begravt i dopgraven där, så verkar det som om det kan simma. För det sticker upp gång på gång. Det är en livslång process att hela tiden vända tillbaka till Jesus. Att acceptera och tro. Kanske inte förstå, för vi förstår inte allting. Vi gör inte det. Därför att vi är människor och Gud är där. Det är så stort det Gud har gjort. Men ändå att välja att tro. Att vi är Guds söner och döttrar. Att be om en helig envishet. Vill du ha det, Andreas? En helig envishet. En sån som inte ger sig förrän man bryter igenom. En genombrottsmentalitet. Det behöver vi. Måste en genombrottsmentalitet vara skrikig och gapig? Nej. Behöver den inte vara. Den kan vara tyst också. Men det handlar om att inte ge upp. Så som faktiskt vi inte har gjort. Jag har inte varit här så länge. Jag har inte gett upp än. Men ni har ju varit här mycket längre. Och ni har inte gett upp. Ni har ju inte det. Alltså betyder ju det att Gud har lagt någonting här inne som gör att man ändå fortsätter och fortsätter och fortsätter. För om man slår på stenen tillräckligt många gånger så brister den till slut, även om den är stor. Helige Ande, vill lägga något i oss som gör att vi inte ger upp, utan att vi fortsätter tills det blir genombrott. Jag hade en så underbar dröm i morse. Jag vaknade. Jag drömde att jag var här och skulle predika. Och så när jag ska gå upp och predika så sitter det 3-4 människor här i bänkarna. Och så går jag upp och ställer mig där. Och så när jag vänder mig tillbaka så är det alldeles fullt med folk. Ofrälsta människor som precis har kommit hem. En mamma mellan 35 och 40 som satt där med 2 små barn. En helt vanlig kvinna, bara så här utifrån, och andra från hela samhället. Jag bara tänkte, wow, Gud, är det här du vill göra? Där var vi 4 på morgonen, det var 8 när jag vaknade och Per väckte mig. Men är det här du vill göra, Gud? Det är så skönt. Jag blir så glad när jag ser dig här idag. Det finns andra människor som är nya här också. Som inte är här så ofta. Filipperbrevet 4:8. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Då har man lite modernare satt ihop med WWJD. Är det någon som vet vad det betyder på engelska? Förkortningen. Det är så här, Andreas, du kan det. Engelska. Jesus. Do. Ja, precis. What would Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen? Vad skulle Jesus ha gjort när han satt ner med mig i den här situationen? Lite så här sammanfattning av att tänka på det som är sant, värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Vad händer när vi tänker på allt sådant? Och vårt sinne förvandlas. Vårt sinne blir ett sinne som Jesus sinne. Och vi får hans tankar. Sen kommer vi till ett ställe som ganska krångligt. Och jag har funderat på det här stället. Vad menar du, Jesus? Jag menar, vi är ganska bra på, precis som Alfons Åberg säger, ska bara. Jag ska bara. Och så skjuter vi upp saker på framtiden. Men det är inte bra. Vad står det i Lukas 5:59? Till en annan sa han, följ mig. Mannen svarade, herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom, låt de döda begrava sina döda. Men gå du och predika Guds rike. En annan sa, jag vill följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade, ingen som ser sig om. Sedan han satt handen till plogen passar för Guds rike. Alltså, de här ursäkterna här är väl fullt godtagbara. Gud själv har ju sagt, du ska hedra din fader och din moder. Står så i bibelordet. Du ska hedra din fader och din moder. Så man kan väl tycka att det här var väl ett fullt legitimt accepterat ursäkt. Jag har haft dödsfall i familjen. Jag ska begrava dem. Men ändå så säger Jesus nej. Låt dem döda. Begrava dem döda. Gå du och predika om mitt rike. Ja, men låt mig först ta hand om min familj. Nej! Ingen som har satt handen till plogen passar för Guds rike. Vet ni vad jag tror? Jag tror att Jesus ger oss de här jättestarka exemplen för att vi ska förstå att ingenting får komma i vägen. Sök Guds rike och hans rättfärdighet. Oavsett vad som händer. Jag tror att det betyder att vi ska vara snabba på att offra det som världsligt sett betyder någonting. Att inte låta någonting stjäla vår frid och oro. Att inte bli ljummen. Till denna befallningen så har Jesus kopplat ett löfte. Kravet var ju detta. Sök först Guds rike så ska du få alla jordiska... Sök först Guds rike. Sen i löftet så ska du få alla jordiska ting. Du ska få lika säkert som jag matar korparna och klär liljorna. Så behöver inte du vara orolig för det som rör dig. Lukas. Ge akt på liljorna hur det växer. Det arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud gör sådana kläder åt gräset som idag står ute på marken och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han inte då klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte efter vad ni ska äta eller dricka. Var inte oroliga. Efter allt detta jagar hedningarna i världen. Men er fader vet att ni behöver. Vilket underbart löfte. Varför säger Jesus att vi inte får begrava dem vi tycker om? Varför säger han att vi inte får ta farväl av vår familj? Därför jag tror att han vet hur starka de här krafterna är som försöker oroa oss och bekymra oss. Och så säger han, nu min vän tar jag ifrån dig alla ursäkter som du kan ha. Du har ingen ursäkt kvar. Jag tar bort dem. Det finns ingen mer. Du kan inte ens säga att du behöver gå på begravning. Eller att du ska ta farväl. Jag har tagit alla ursäkter ifrån dig. Ta nu hand om mitt rike. Så ska jag ta hand om dig. Jag kommer ta hand om allt som rör dig. Okej, nu går vi in för landningen. Ni är med? Har ni satt fast säkerhetsbältet? Rest upp stolen. Ja, men jag kan inte flyget någon gång. Så ja, men annars när man flyger, om man är på väg in för landning, så får man göra det. Varför kräver Jesus detta av oss? Jag tror att andliga ting är nummer ett. Andliga ting ger oss hälsa och liv för själen. Har du en svart hund och en vit hund? Jag kunde sagt en svart pudel och en vit pudel. Och bara ger mat till den svarta pudeln. Men klappar och älskar och kramar den vita. Så kommer den svarta att överleva. Men den vita kommer att svälta ihjäl. Det du matar, det får liv. Tiden är kort, det är nummer två. Tiden är kort. Per, du som vill veta hur många det är. Det är 6 stycken. Nummer 2, tiden är kort. Och det faktum att vi inte vet hur kort det är gör det nödvändigt att göra saker direkt. Livet är så osäkert att vi egentligen inte kan skjuta upp saker till morgondagen. För det vi har löft om, det är detta som är här och nu. Nummer 3. Varje timmes försening gör succén mer tveksam, har jag skrivit. Alltså, ju längre vi dröjer, ju mer vi skjuter ifrån oss när Gud talar till oss, ju hårdare kommer vårt hjärta att bli. Ju mer härdade blir vi, frestelsen får makt över oss. Och ju mer frestelsen får makt över oss, ju större fight krävs det för att leva i seger. 4. Det du försummar om så bara ett ögonblick kan bli dödligt. Återigen flygplanet. Åh, jag tycker inte om att flyga där liksom när man är på startbanan så ska det snart lyfta. Därför jag har läst någonstans att det finns a point beyond return. Alltså när flygplanet har kommit upp i en sån hastighet att det är på väg och lyfta. Skulle någonting hända där, då kan man inte bromsa planet liksom. Då är det kört. Vet ni, det finns en point beyond return i våra liv också. Om Jesus kallar oss. Om Jesus säger, ska du inte ta emot mig som din frälsare, ska du inte lämna ditt liv i mina händer? Om man tänker, ja, men det kan jag göra imorgon, det kan jag göra i övermorgon, det kan jag göra när jag blir gammal, det kan jag göra då, det kan jag göra då. Det finns en point beyond return när det kanske är för sent. Därför vi vet inte. Det absolut viktigaste som finns är att inte missa ögonblicket. Idag är frälsningens dag. Idag är frälsningens dag. Nummer 5. Om vi inte värderar det Gud säger, då är det ingen idé att tänka på det alls. Därför att en del personer, de lever som om det inte är viktigare än att en dag kanske jag slinker in i himlen. Jag kanske halkar in på ett bananskal. Men somnar man här kan man vakna upp i helvetet. Så är det faktiskt. Somnar man här kan man vakna upp på ett helt annat ställe. Vi ska läsa från Uppenbarelseboken. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy dig ur min mun. Du säger jag är rik, jag har vunnit rikedom och jag behöver ingenting. Du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld. Så att du blir rik och vita kläder att skyla dig med. Så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Vi lever i en tid då den som har öron måste kunna höra vad den heliga ande säger. Det är livsviktigt. Det är det. Och när jag ropar om väckelse, då ropar inte jag för Bålsta. För att väckas måste man vara sovande. De som lever utanför kyrkan, som inte känner Jesus, de sover inte, de är döda. De behöver helig ande och Jesus för att komma till liv och bli på nytt födda. Så när man ropar om väckelse, då är det faktiskt för oss att vi vaknar. Att vi vaknar. Halleluja. Jesus vill att vi ska vakna. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. För om inte vi hör vad anden säger till församlingarna så kommer vi att lyssna på vad någon helt annan talar. Och det han talar, det är inte liv. Det är inte liv. Utan vi behöver höra vad Jesus säger. Nummer 6. Sista punkten här. Det viktigaste för oss är att vi längtar efter att göra den första delen av den bibelvers vi började med. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Utan att egentligen förvänta oss någonting annat. Om det skulle vara så att inget annat hände i vårt liv än att vi blir frälsta, så finns det inget viktigare än det. Det finns inget viktigare. Även om bibelversen skulle sluta där, nu gör den inte det. För vi har en god Gud, vi har en god far som ser sina barn och som vill ta hand om oss oavsett om vi bor här eller i Bulgarien. Oavsett om vi har lite eller vi har inget, så har vi en Gud som tar hand om oss. Men att kunna komma till första delen och fyllas av en längtan att tillbe. Att prisa Gud. Att lova honom. Oavsett bönesvar eller någonting. Bara för att han är han. Han är den han är. Han är kungars kung och herras herre. Han är vår frälsare och mästare. Han är fridsfurstig, väldig Gud. Evig fader. Underbar i råd. Det var nästan 5-0 till Jesus där, Varshi. Var det inte det? Jag såg liksom hur det led i mål där. Wow! Tänk att vi är på den vinnande sida. Vi är på Jesus sida. Får tillhöra honom. Har du glidit ifrån? Har du kanske aldrig tagit emot Jesus? Jag vet inte. Har han aldrig fått bli första prioritet i ditt liv, då har du en möjlighet nu. Säg Jesus, jag vill ta emot dig. Jesus, jag vill att du ska vara det första i mitt liv. Jag vill först söka ditt rike och din rättfärdighet. Herre, kom till mig just nu. Om du ber en sån bön så kommer Jesus att komma till dig och vara med dig, vara hos dig. Amen.
Du har just lyssnat på en inspelning från Bålsta Pingstkyrka. Mer inspelningar finns på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se.